Så, välkomna till Guds tjänst, alla ni som är med på internet. Och vi ska börja med att be att Herren välsignar de här tankarna. Och vi ska utgå idag från Romarbrevets 12:e kapitel och de första två verserna där. Så Romarbrevet 12, 1 och 2. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. Vi ber att du talar till oss. Och vi vet att vi vet ingenting så som vi borde veta det. Men Herre, vi ber just nu att du undervisar oss genom din ande. Och vi tackar dig Jesus för att vi har fått den helige ande som en gåva. Vi tackar dig för att du har fullbordat verket och att anden därför kunde sändas till oss. Och att vi redan här, även då vi lever i denna värld, även då vi har köttet, en kropp som är begränsad av synden och döden. Men vi kan höra från dig. Vi kan förstå de eviga sanningarna när du öppnar dem för oss genom ditt ord. Och vi tackar dig för det, Jesus. Välsigna oss nu i ditt namn. Amen. Romarbrevet 12, 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Tänkte tala om lärjungaskap. Och ursäkta. När vi har ordet lärjunge eller lärjungaskap så har vi säkert vissa idéer. Vi kanske tänker på Jesu lärjungar och vi tänker oss några män för 2000 år sedan. De var fiskare, de hade den traditionella utstyrseln, kläderna som man hade på den tiden, sandaler, någon slags mantel eller klädnad och en vandringsstav och levde enkelt och så vidare. Och man har sådana idéer om vad en lärjunge är. Och vi tänker oss också kanske att en i vår tid att lärjungar, det är, ja, det är sådana här som blir pastorer eller missionärer eller någonting sånt. Och vi på något sätt tänker inte att lärjungaskapet är för alla kristna. Men Bibeln säger att lärjungaskapet är för alla kristna. Men däremot så är inte alla kristna lärjungar. Jag skulle vilja påstå att en minoritet av världens kristna är lärjungar i biblisk bemärkelse. Ibland så hör man människor säga sådär att men vad är det för fel med att vara en normal människa? Liksom. Ja, okej, men vad är en normal människa? Ja, du vet, som gör normala grejer. Inte springer i kyrkan hela tiden och inte läser Bibeln hela tiden. Så liksom vara normal då. Och visst, man kan ju gå till kyrkan någon gång då och sådär också. Och ändå vara normal. Men vad innebär det egentligen att vara normal? Jag skulle vilja påstå att hela mänskligheten befinner sig i ett onormalt tillstånd. Varför? Jo, därför att i det ögonblick som Adam och Eva valde bort Gud, syndade, var olydiga mot det som Gud hade sagt, så föll inte bara dem, utan hela mänskligheten i dem och med dem. Och det betyder att det vi var ursprungligen skapade för, nämligen att ha en gemenskap med Gud, vår skapare, det existerar inte längre. Så vi skulle kunna säga att hela mänskligheten lever i ett onormalt tillstånd. Men när vi tror på Herren Jesus Kristus och får hans nåd, då sker ett under i bemärkelsen att vi blir normaliserade. Vi blir på nytt det som Gud har tänkt oss att vara. Och vi blir födda på nytt. Vi blir nya skapelser. Men vi blir inte riktigt så som det en gång var eller som det en gång kommer att bli. Därför att Gud har sagt att även då jag frälser er, så måste ni vara kvar i den här världen under en tid. Och i den här världen så kommer ni att ha en kropp som är föremål för döden, synden, olydnaden och så vidare. Så därför så lever vi i den här konflikten. Liksom. Vi, å ena sidan kan vi som kristna höra från Gud. Vi kan ta emot de eviga sanningarna. För vi har en pånyttfödd ande. Vi har Guds ande boende i oss. Faktum är att Guds ande har blivit, eller vår ande rättare sagt, har blivit förenad med Guds ande. I första Korinthierbrevet 6:17. Och Gud har gett oss allt. Men samtidigt så dras vi åt ett helt annat håll. Därför att vi har det Bibeln kallar för köttet. Vi har kvar de här Adams tendenserna och Eva-tendenserna, att liksom dras bort från Gud och göra det som inte är av Gud. Och aposteln Paulus, han talar om det här, att det finns ett sätt där vi kan höra från Gud och vi kan lära känna honom och vi kan växa i detta, att vi mer och mer hör från honom, att vi vandrar med honom mer och mer intimt och personligt. Och Bibeln har någonting som vi ibland brukar kalla för missionsbefallningen. Den finns i samtliga fyra evangelier, men den kanske mest känd och mest tydlig i Matteus evangeliets 28 kapitel, verserna 18-20. Och där ser vi att när Jesus sände lärjungarna ut, och i förlängningen så sände han också oss ut att gå ut med evangeliet. Men det har två delar. Dels är vi ombedda eller befallda att berätta evangelium för människor så att de kan tro och bli frälsta. Men vi är också ombedda att undervisa dem om allt som har med detta livet att göra. Älska den frasen i apostlagärningarna. Den allra första församlingen. Så står det om den att de undervisade folket om allt som hade med detta livet att göra. Och det är inte det här livet som finns i den här världen, utan det nya livet i Kristus. Allt som har med det att göra undervisar av dem om. Så missionsbefallningen har två steg. Frälsningen och lärjungaskapet. Men nästan en tredjedel av den här världens människor säger sig vara kristna. Om vi tittar på statistiken. Katoliker, ortodoxa, protestanter, etc. etc. Nästan en tredjedel av världen säger sig vara kristen. Men endast en minoritet av de människorna har tagit till sig evangelium och blivit frälsta. Därför att väldigt mycket av kristendomen som vi ser där ute, det är bara tradition. Jag talar ofta med människor som säger att ja, jag är kristen. Och man har en idé om vad det innebär. Man är döpt som barn, man har blivit konfirmerad, man har något medlemskap någonstans, eller man går i kyrkan 2 eller 3 gånger om året, eller vad det nu kan vara. Jo, men jag är kristen. Jag föddes i ett kristet land. Jaha. Sen när har det funnits kristna länder? Jag har aldrig vetat om det. Jag vet att det finns frälsta individer som bor i olika länder, men att det skulle finnas kristna länder, det har jag inte riktigt förstått. Men det är intressant att vi ser detta fenomen. Att så många människor säger, men vet ändå inte om det. Pratade med en kille i fredags. Han visste precis vad som det innebar att vara en kristen. Och till slut så kände jag mig nödgad att tvungen att konfrontera honom. Jag sa, du vet inte alls vad kristen tror. Du svamlar. Och någon sa, och kan du väl inte säga till någon. Men jag sa det rakt i ansiktet på. Du svamlar. Du är full av dina egna åsikter. Det har ingenting med Bibeln. Nikolas kan bevittna att jag sa det till. Men jag var vänlig. Jag log hela tiden och så vidare. Men jag sa det till honom. Du är full av dina egna åsikter. Det är inte vad Bibeln säger. Om du säger att vara kristen, då jag kan tala om för dig vad Bibeln säger. Jag har en Bibel med mig. Jag kan visa dig. Men du är inte frälst. Men intill honom stod en annan kille. Han sa inte ett ord. Men han lyssnade hela tiden. Och det är intressant. Liksom, vissa människor har vet allting. Liksom. Inga problem. Jag är kristen. Jag födde ett kristet land. Jag har allting. Okej. Okay. Sen någon annan står och lyssnar bara. Liksom. Vet ingenting. Lyssna. Det här är intressant. Vi vet inte någonting om vilka människor som egentligen har Jesus i sitt liv. Eller någonting vet vi. Men ni förstår vad jag menar. Och jag tänkte just på detta. Att en ännu mindre del av kristenheten. En minoritet kanske är frälst. Men en ännu mindre del är lärjungar. Människor som verkligen har sagt att... Intressant, jag har blivit frälst. Jag har trott på Jesus Kristus. Jag vill följa honom. Jag vill lära känna honom mera. Jag tänker på hur många av er känner Kurt. Han har berättat sin historia. Jag vet inte vad det är med Kurt, men han älskar att gå på svaga isar. Han vill testa liksom om det håller. Jag är precis tvärtom. Jag gick över isen i början. Första veckan i mars gick jag över isen. Precis där Mira och Svante bor. Men jag hade två skruvmejslar med mig. Jag har inga sådana här liksom. Och jag vet att isen var en meter tjock. Det hade varit minus 20 i en vecka. Och den hade legat hela vintern. Och så vidare. Och folk hade gått före där. Men ändå så hade jag mina skruvmejslar med mig. Kurt tvärtom. Badbyxor liksom bara. Isen är lövtung. Den är sådär blåsvart som den kan vara på våren liksom. Och en gång när han utmanade ödet så föll han igenom. Ja, men det var ju rätt roligt som han sa, för jag fick åka helikopter. De kom och hämtade honom till Södersjukhuset. Och jag vet inte hur mycket temperaturen hade sjunkit. Och han var blå. Och han älskade att berätta den här historien. Men jag tänkte på det liksom, att om någon ramlade igenom isen, eller vi rättare sagt ramlade igenom isen, och vi ligger där och vi går mot en säker död. Det spelar ingen roll om vi kan trampa vatten, därför att vi dör av kyla. Och sen ser vi att någon annan människa tar sig ut på isen och riskerar sitt eget liv och drar oss ut ur den här vaken. Och sedan så okej, nu är jag uppe igen. Och sen går bara personen iväg. Och sen, men det är väl inget, vadå? Liksom, nu är jag på is, jag bryr mig inte om vem det var. Jag är bara glad att jag är på torra land igen. Eller jag säger, du som drog upp mig. Hallå där, vänta lite, kom tillbaks. Vem är du egentligen som riskerar ditt eget liv? För att jag ska kunna bli räddad. Jag vill lära känna dig. Berätta om dig själv. Vad har du mer att säga om livet i stort? Är det inte det vi vill? Vill vi inte lära känna vår livräddare? Och jag tänker på hur det är samma sak. Vi låg bokstavligen, eller billigt rättare sagt, i en isvak. Vi var födda in i en värld med en syndanatur, där vi inte hade någon som helst möjlighet att rädda oss själva. Vi kan bara trampa vatten en stund, men på ett eller annat sätt så dör vi. Vare sig vi sjunker under vattnet eller av kyla eller vad det nu kan vara. Men helt plötsligt så hör vi evangelium. Och vi hör talas om att någon har kommit in i den här världen, Jesus Kristus. Han har tagit sig ut på isen, bildligt talat återigen, och dragit oss upp ur isen. Men han säger inte, nu när jag har räddat dig så ska du följa mig. Du har inget val. Nej, han säger, här är jag. Jag älskar den här bilden i den här Jesus-statyn som finns i Rio de Janeiro. När Jesus, den här Jesus-statyn där som håller armarna öppna, liksom att kom till mig, liksom. Bjuder in hela staden, hela världen. Och jag tänker just bara på hur vi har blivit räddade. Och vi kan gå bort ifrån Jesus och bara säga, okej, liksom han har räddat mig, det är väl bra. Jag har betalt min försäkringspremie, jag har min plats i himlen, allt är bra, det räcker, lämna mig i fred. Men vi vill lära känna honom. Vem är han? Och det är det lärjungaskapet handlar om. Det handlar om att gå efter den som har räddat oss ur vaken. Och här i Romarbrevet 12, versarna 1-2, så säger han att jag förmanar er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och han säger, jag säger detta till er nu, med andra ord, efter att ni har kommit till tro, så sitt inte ner och nöjer med det, utan lär nu känna han som har frälst er mera, djupare. Och det här ordet för att frambära i grekiskan, det är paristemi, som betyder att stå vid sidan om eller att vara tillgänglig. Så det betyder att frambära våra kroppar, det betyder att komma så nära Jesus som möjligt. Var berättas det om Jesus? Var predikas det om Jesus? Okej, då går jag dit. Jag är tillgänglig, jag är redo. Jag går parallellt med honom. För jag vill höra vad han har att säga om detta livet. Och, eller det nya livet som vi har. Men vi lever i den här världen. Med detta nya liv. Och frambär era kroppar, var tillgänglig. Och i gamla testamentet så fanns det en massa offer. Ni känner säkert till det. För olika synder som man hade begått. Och för synder som man skulle begå. Och för synder som man kanske hade begått, man inte visste om det. Och olika, det var en hel uppsjö av olika offer. Och man offrade det här. Men tänk att Jesus Kristus, när han bar fram sin kropp en gång för alla, i Hebreerbrevets 10:e kapitel talas det om detta, verserna 10 respektive 14, att han en gång för alla frambar sin kropp som ett fullkomligt perfekt offer. Alla de gammaltestamentliga offrerna, de blev uppfyllda i honom. De var bara bilder. De var bara symboler som pekade fram på detta enda fullkomliga offer. Och det betyder att det finns ingenting vi kan frambära. Jag har inte sett någon ha med sig ett lamm eller en duva eller någonting till kyrkan. Liksom, och vi har ett litet altare. Ingenting sådant behövs. Vi pekar bara på ett tomt kors. Eller på en vit duk i det här fallet. Men i de flesta kyrkor är ett kors bakom pulpeten. Tomt kors. Det fanns det. Så, men jag tänker bara på detta. Att vi behöver inte frambära någonting. Men han säger, en sak kan vi göra. Och det är att frambära våra egna kroppar. Att vara tillgängliga. Att vara redo. För vad Gud vill göra i och med våra liv. Och det står att vi ska frambära dem som ett levande och heligt offer. Och det är intressant att det här ordet för heligt här, det betyder komplett. Och i Kolosserbrevet 2:10
så står det att vi är kompletta i honom. Eller uppfyllda i honom, tror jag svenska folkbibeln säger. Och det är ett intressant ord. Det betyder att det vi är nu i Jesus Kristus, i den nya skapelsen, det är någonting som inte behöver förbättras, förändras, läggas till någonting. Det är fullkomligt. Så att vi frambär egentligen någonting som Gud redan har gjort fullkomligt. Det är verkligen fullbordat verk. Jag frambär inte mitt eget kött och mina mänskliga ambitioner och så vidare. Utan jag säger bara, tack gode Gud att du har frälst mig. Nu vill jag vara redo, nu vill jag vara tillgänglig, nu vill jag gå parallellt med dig för att se vad du har att ge, att undervisa mig om och ge mig i detta livet. Och när man i Gamla testamentets tid offrade någonting, så gjorde man det ju för att man skulle få någonting i utbyte. Om jag offrade det här lammet som var ett ställföreträdande offer, någon tog min plats, någon som var oskyldig dog för att jag som var skyldig skulle kunna gå fri. Det är hela principen. När jag gjorde det, i utbyte mot det, så fick jag Guds frid. Därför att hans blod renar från allt, hans blod renar vårt samvete. I Gamla testamentet var det bara temporärt. Nu är det permanent. Men det är intressant att se hur det här offret som gavs, eller man offrade någonting så att man skulle kunna få tillbaks någonting. Men vad är det då vi gör i Nya testamentets tid? I Matteus 10, verserna 38-39, så ser vi att vi är befallda att ta upp vårt kors. Och det står att om vi tar upp vårt kors, så innebär det att vi dör till oss själva, men att vi får hans liv. Det står att om vi förlorar vårt liv, då får vi liv. Men om vi försöker bevara livet, då mister vi livet. Men det är ju, det verkar ju jättekonstigt. Samma ord liksom. Men i grekiskan är det två olika ord. Det ena ordet är bios, där vi får ordet biologi från, det vill säga det naturliga livet. Och det andra ordet är zoe, som betyder det eviga livet som finns hos Gud, i Gud, men också hos oss när vi tror. Så han säger att om vi försöker att bevara bioslivet, det naturliga livet, det kötsliga livet, ja, då missar vi zoe-livet. Inte ur ett frälsningsperspektiv, men ur ett erfarenhetsmässigt perspektiv. Jag lever inte livet. Jag är bara som en vanlig människa. Mitt kristna liv skiljer sig, eller jag som kristen, mitt liv skiljer sig inte från alla människor som är där ute på gatan. Därför att jag har ett kötsligt sinne. Jag har inte förnyat mitt sinne. Och har inte Kristi sinne. Och vi får något i utbyte. I det mått som vi är villiga att ge upp bioslivet, det naturliga livet, i samma mått, eller jag skulle vilja säga i ett mycket rikare mått, så får vi så i livet. Vi får det eviga livet. Och nu talar vi erfarenhetsmässigt, lärjungaskapsmässigt. Och det är det som är så fantastiskt. Jag kan, jag har blivit uppdragen ur vaken. Jag är på torra land. Och den här personen som har dragit mig upp ur vaken, Jesus Kristus, sa, alltså du följde inte mig. Ha, följ med här. Och så bara, pluck, stoppar mig tillbaka i vaken. Han gör det inte. Det finns inte som en del undervisar, att man kan förlora frälsningen, att jag liksom skulle bli tillbaka sparkad i vaken när Gud inte har behag till mig, eller jag inte följer honom tillräckligt mycket. Det är det som är det underbara, att hans lärjungaskap är inte påtvingat. Gud är inte intresserad av att påtvinga oss. Vilken förälder tycker är imponerande? Är det inte imponerande liksom här hur min treåring lyder mig i allt? Jo, det är klart. Om jag står med en stor knutpiska över dem. Det är klart att de lyder mig. Men om jag visar min karaktär och natur, att jag älskar dem och vill deras allra bästa, och jag ser att de följer mig av fri vilja, då är det en stor glädje och tillfredsställelse, eller hur? Och det är samma sak. Det vore ytterst enkelt för Gud att säga och göra, tvinga oss att lyda honom. Det vore urenkelt. Det är mycket enklare för Gud att tvinga oss att göra någonting än att bevisa för oss hans karaktär och natur, så att att följa honom blir attraktivt. Han som drog mig upp i vaken, han som gav sitt eget liv för mig. Jag vill lära känna honom. Jag vill veta vem han är. Jag springer efter honom. Du, vänta. Jag vill veta mer. Varför gjorde du här? Du kunde också hamnat under isen. Men du kom och räddade mig. Berätta om dig själv. Vi gör samma sak med Jesus. Varför kom du in i den här världen? Varför när du satt på faderns högra sida och hade hela underbara härligheten, alla änglarna, allt skapat låg för dina fötter, varför skulle du bli en människa för vår skull? Berätta, vem är du? Jag vill inte följa den här världen. Jag vill följa honom som räddade mig ur denna värld. Ja visst, jag får vara kvar i världen under en tid. Det är ganska jobbigt ibland. Men jag får också uppleva Zoe-livet. I det mått, eller i ett mycket rikare mått. Som om jag ger upp mitt gamla liv. Och sen säger han. Detta är er andliga gudstjänst. Och egentligen så översätts det som att detta är er förnuftiga gudstjänst. Och det är egentligen ordet logikos här. Som logos är det skrivna ordet. Men det är också där vi får vårt ord logik. Att någonting är... Jag satt på ett möte här för en tid sedan i ett sammanhang. Och alla människorna var där och de var experter och de var det ena med det andra. Och de visste precis vad som skulle göras och hur den situationen skulle hanteras och allting. Och jag satt liksom bara hela tiden och tänkte. Men, och? Sen då? Ja, men, vadå? Liksom, de får inte ihop det. Världens människor får inte ihop det. Det är inte bara 70, 80, 90 eller kanske i bästa fall 100 år som vi springer i ekorrhjulet här. Jag berättade i veckan här om när Svantes grannar hade oss som hamstervakter. Vi träffade dem aldrig ens, utan vi fick bara en nyckel liksom. Vi bodde där i några veckor och på natten liksom så, är det inbrottstjuvar i huset liksom? Vi hörde något ljud där liksom, och sen gick vi och tittade. Det var hamsten som sprang i det här hjulet hela natten liksom. Och liksom gjorde ingenting. Den bara blev trött där i det där hjulet. Och jag menar, det är precis samma sak. Vi springer 70, 80, 90 år i den här världen och blir trötta. Och sen säger man, vad? Var det här allt? Det finns ingen logik i att leva det här. Du, jag vet vad det här livet innebär. Jag vet vad det innebär att ha en bra utbildning och ha bra lön och ha fina grejer och bra vänner och allting. Ja, okej. Okay. Tills den dag man får cancer. Tills den dag man är i en olycka. Då vet man ingenting. Då sätts allt det här. Och ni vet detta. Jag bara berättar det ni redan vet. Men tänk på det. Att den andliga gudstjänsten. Den förnuftiga gudstjänsten. Det är att frambära sig själv till skaparen som ett levande offer. Inte att vara en religiös människa och försöka offra någonting på gammaltestamentligt vis. Och försöka imponera på Gud. För det är ingenting som gör. Utan att frambära det fullkomliga offret. Som Vi är fullkomliga offer. Därför att vi är nämligen delaktiga av gudomlig natur i 2 Petrus 1:4. Så när jag frambär mig själv som en pånyttfödd kristen, då frambär jag Guds egen natur till honom. Och han tar emot det. Det är därför han svarar på våra böner när vi ber i Jesu namn. Därför att vi ber baserat på den nya skapelsen. Inte några kötsliga förfrågningar. Utan vi frambär oss själva i den nya skapelsen. Så det är vår andliga gudstjänst. Det är vår förnuftiga gudstjänst. Det är vår logiska gudstjänst. Vår intelligenta tillbedjan. Ja, men kristna är väl i alla fall inte intelligenta. För då skulle de ju tro på evolutionen. Då skulle de ju liksom följa vad vetenskapen har kommit fram till. Vetenskapen har inte kommit fram till att evolutionen är sann. Man har antagit någonting. Och så kallar man det sanning. Och bara för att tillräckligt många professorer och duktiga människor håller sig till den här teorin, så kallar man det för en sanning. Men ingen har någonsin kunnat lyckas bevisa det. Och när det bara en parentes, men jag kastade in den också. Så anpassa oss inte efter den här världen, står det i vers 2. Utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse. Anpassa är suskeimatizo. Suskeimatizo i grekiska. Och det betyder att anpassa till samma mönster. Och det är egentligen två ord. Det ena ordet är det ordet som vi får synagoga ifrån. Ni vet, som den judiska platsen för tillbedjan. Som egentligen betyder folkmassa. Det är alltså en grupp människor som samlas. Och sen schema. Ni vet ordet schema. Vi har ett schema. Där vi vet vad vi ska göra närmaste veckan eller månaden eller året. Så anpassa er inte efter folkmassans schema. Anpassa er inte efter vad den här världen har utstakat den närmaste dagen, veckan, månaden, året och så vidare. Anpassa er inte efter det. Finns en grekisk lärare som heter Kenneth West. Han skriver om den flytande massan. Han använder det ordet. Jag gillar det ordet. Den flytande massan. Jag ska erkänna någonting. Jag gillar att titta på barnprogram. Forrest Shawn, exempelvis. Men jag gillar också en annan, jag vet inte vad det var, men det var om en liten hare, kanin, som, jag vet inte vad som hade hänt med honom, men det var i samband med att han blev förkyld, och då var det ett elakt litet moln som hela tiden var över hans huvud. Det lämnade honom inte, han gick omkring det med den här lilla molnet hela tiden. Och sen hade han några kompisar, några djurkompisar. Och de försökte hjälpa honom hela tiden. Men vart han än försökte springa bort från molnet, det gick inte. Överallt var det här lilla elaka molnet. Och det regnade på honom hela tiden. Så han blev kall och fortsatte vara förkyld. Och han blev riktigt deppig. Och sen till slut så kom de på, de analyserade honom där. Liksom hur det hade gått till. Och det var så att om man kunde hoppa i sjön, så trodde de att det är mål. Men han ville inte hoppa i sjön, för han gillade. Så de var så knuffade honom i sjön då, så. Och då försvann det här molnet. Men jag tänkte på det, den flytande massan. Han blev jätteglad sen. Den flytande massan, det är liksom, vi går omkring i den här världen. Och den här världens idéer, attityder, allting, det bara följer oss. Jag tänker på alla människor där ute som tror sig vara så upplysta och så oberoende och så annorlunda. Ja, jätteannorlunda. När jag åker på tåget och bussen så ser jag alla sitter och läser Metro och City. Och läser samma sak. Och kommunicerar samma sak. Och tror samma sak. Men visst, ni är jätteindividuella. Jätteunika. Exakt. Alla klär sig likadant. Alla... senaste modet. Liksom, jag kommer ut med mina uppvikta jeans liksom, och säger, nu kan du inte ha det längre. Vadå inte ha? Det har jag haft det. Nej, nu är det inte modernt längre. Nähä, okej. Jag förstår det inte. Liksom,
Och jag har kommit på det. Det är jättebra. Man kan ha vilka kläder som helst. Men bara hänga undan dem ett tag. Och sen så vänta tills de blir inne igen. Och det är bara vänta. Liksom, så Tina talar upp. Nu kan du ha dem igen. Liksom. Okej. Okay. Bra. Liksom. Istället för att slänga dem. Och sen 10 år senare gå till affären. Liksom. Jag kommer ihåg att jag var mobbad i skolan. För jag hade manchesterbyxor. Det fick man inte ha. Det var helt ute. Manchesterbyxor. Och sen helt plötsligt så märker man alla har manchesterbyxor. Och de har gått till olika affärer och betalt tusentals kronor för de här manchesterbyxorna. Jag kunde anpassa er inte efter den här världen. Okej. Någon sund mamma det hörs. Okej. Men anpassa er inte efter den här världen. Liksom det här flytande massan som följer oss hela tiden och talar om för oss vad vi ska göra. Och vem kan tala om för oss? Jag kommer ihåg en missionär, jag vill inte nämna min namn, men han gjorde ett val i sitt liv, följa Gud, ett radikalt val. Och någon sa till den här personen att liksom, du är en oansvarig person. Hur kan du lämna det här och det här? Och du tar inte ansvar i den här världen, i ditt liv. Och liksom den här personen gjorde ändå det som de upplevde att Gud hade kallat dem till. Och jag menar nu, 30-35 år senare, så kan man se den enorma frukt som kom genom den här personens liv och lydnad till Gud. Men den flytande massan som finns över våra huvuden, allas åsikter, den här världens mönster som talar om för oss vad vi ska göra och inte göra och hur vi ska tycka och hur vi ska tänka. Den flytande massan ska vi inte anpassa oss till, säger han här. Och sen säger han här, utan istället så ska vi förvandlas genom sinnets förnyelse. Och allt det här som händer i våra liv, det är här inne händer det. Vet ni, innan vi går ut och syndar, om det nu är någon som har gjort det här någon gång i något sammanhang, så vet vi att det har föregåtts av tankeaktiviteter. Har ni hört liksom bara så, jag föll i synd, har jag hört människor säga. Som om man bara gick där liksom och bara boom, det hände. Nej, det gör det inte. Vi liksom börjar och kolla, undrar om det finns någonting där borta liksom som är intressant. Whoops. Som Lot. Det står att han såg Sodom och Gomorra där borta. Och han satte upp sitt tält i den riktningen. Sen nästa gång vi läser honom, då bor han i staden. Det är så, vi tältar nära synden och helt plötsligt så är vi mitt i syndens centrum. Och det är så det fungerar, vi dras bort. Men han säger, förvandlas genom sinnets förnyelse. Bli transformerade. Och det betyder att liksom anta en annan form. Ett annat sätt att tänka. Sätt era sinnen på det som är där ovan. I Kolosserbrevet 3:1-2. Vi tänker alltid på det som är jordiskt. Stoftet. Liksom. Men att sätt era sinnen på det som är där ovan. Där Kristus är. Och där vi också är med honom. Den nya skapelsen är i Kristus. Och är sittande med honom i det himmelska. Och jag vet inte. Ibland. Så på engelska säger man lost art, alltså när man har missat, alltså man det är någonting som man inte kan göra längre. Till exempel ett hantverk som någon tidigare kunde, men det har inte varit, nästa generation har inte varit intresserad och någon enstaka och sen kan man läsa om ibland liksom någon sån där lokaltidning någonstans, det är någon person som bor där någonstans mitt ute i skogen och det är den sista personen som kan det här hantverket eller det här yrket. Då. Men de dör om de inte har en lärjunge, då försvinner det. Och ibland är det ungefär som att, är kristendomen på väg åt samma håll? Är det liksom en förlorad? Det är ungefär som att folk vet knappast inte. Jag var inne i en blomsteraffär en gång och jag råkade säga att jag var kristen och kvinnan där liksom var ganska seriös och liksom, men vilken typ av kristen är du? Jag, ungefär en baptist. Vi är inte riktigt baptister, men ungefär. Jaha, är det likt buddhisterna? Och jag tänkte liksom, man vet inte skillnad på en baptist och en buddhist. Eller en cyklist. Cyklist liksom. Ja, det cykelhjälmen bara liksom. Ah, han var en cyklist, jag hörde fel liksom. Men ja, bra. Vi förvandlas genom sinnets förnyelse. Då, står det, kan vi pröva vad som är Guds vilja. Ibland vi frågar alltid, vad är Guds vilja? Vad är Guds vilja? Men det är först när vårt sinne har blivit förnyat som vi ens kan ställa den frågan. Den är inte ens relevant. När jag har anpassat mig efter den här världens mönster och den flytande massan håller mig fången liksom. Den drar mig dit den vill att jag ska gå. Jag har ingen aning om det. Jag kanske kan göra ett val mellan den goda sidan av kunskapens träd på gott och ont och den onda sidan av kunskapens träd på gott och ont. Men jag kan inte välja det som är rätt i Guds ögon. Men det kan jag om jag förnyar mitt sinne genom skriften, genom Guds ord och predikan av Guds ord. Så ibland tänker man, är det någon som vet? Ja, jag är ortodox, jag är katolik, jag är protestant, jag tillhör det här samfundet. Ja, men vet du vad det innebär att vara kristen? Vet du vad det innebär att vara född på nytt? Ja, det gör jag. Men det betyder att jag tror på Jesus och därför går jag till himlen, kommer jag till himlen. Men har du någon aning om vad det innebär att följa honom? Det är inte många människor, ärligt talat, som vi kan hitta där ute. Som kan leda oss, som kan hjälpa oss att förnya vårt sinne så att vi kan pröva vad som är gott och riktigt inför Gud. Och jag tänkte på alla de här tre orden som vi har tittat på. Frambära våra kroppar, anpassa oss inte efter den här världen och förvandlas genom sinnets förnyelse. Alla de här tre orden, de är i aktivum. Det är vi som gör det. Det är vi som beslutar att frambära kropparna, att inte anpassa oss, att inte, eller att förvandlas till sinnes förnyelse. Och de är i imperativ. Det betyder att det är en befallning. Det är inte sådär, så där, om ni känner för det någon gång så visst, bra, då kan ni frambära era kroppar eller anpassa er och så vidare. Nej, det är imperativ. Det här är den logiska följden av att jag har kommit fram till att det finns en levande Gud, en skapare av himmel och jord. Och han har kommit in i den här världen och frälst mig och er. Det är min logiska gudstjänst att jag nu vill lära känna hans hjärta och följa honom. Och där kan jag förnya mitt sinne. Nu kan jag pröva vad som är gott och riktigt. Nu kan jag lära känna hans hjärta. Inte bara någon slags religiös tradition där jag gör det nödvändiga så att jag liksom passar in i traditionen, i kulturen eller vad det nu är. Utan en levande gemenskap med en levande Gud som har gett oss ett levande ord. Och därför kan vi säga idag att vi vill vara lärjungar. Inte bara säga, okej, jag är frälst, jag är ett Guds barn, men jag vill lära känna honom. Som bildligt talat drog mig upp ur vaken, som räddade mig, som frälste mig ur mitt hopplösa tillstånd i det iskalla vattnet. Och nu kan jag följa honom. Vilket fantastiskt privilegium. Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber Jesus att du hjälper oss att förstå vad det innebär att vandra med ett förnyat sinne att frambära våra kroppar i enlighet med det fullbordade verket. Att inte följa den flytande massan som är ovanför våra huvuden och dikterar till oss vad vi ska tycka och tänka i enlighet med den här världens mönster. Och att vi ska förnya våra sinnen så att vi lär känna dig mera, vem du är och du har gjort för oss. Och det liv som du har förberett för oss. Inte bioslivet som vi alla har. Som varar en tid och sedan försvinner. Utan zoe-livet som inte har någon början, som inte har något slut. Lyssnar du på internet, blivit vidrörd av detta budskap. Ta till det. Bjud Jesus in i ditt liv. Att bli din frälsare. Bli din herre. Och börja att följa honom. Krångla inte till det. Tro inte att religionen med sin självrättfärdighet har någonting att erbjuda. Utan rusa bara i famnen på Jesus Kristus och säg: Herre, här är jag, en syndare som behöver bli frälst. Och jag tar emot dig nu, Jesus. Jag tror att ditt fullbordade verk är för mig. Ditt blod utgöts för mig. Tro på det i all enkelhet. Sök upp en församling och börja leva det kristna livet. Vi tackar och prisar dig, Jesus, i ditt namn. Amen.